Du lyssnar på Svekets offer av Seth Mattsson, inläst av Mats Eklund.
Till döttrarna Lin och Melissa. Del 1. December 1946 till januari 1947. Kapitel 1. Han rullade 3 patroner mellan sina fingrar. 3 patroner. En mer än vad som behövdes. Men han ville inte riskera något i onödan. Han lät de svala patronerna glida ur handen och drog upp den ur fickan på uniformsjackan. Ett plötsligt sken från en gårdslampa trasade sönder det frusna mörkret utanför kupéfönstret och han skymtade ett gårdshus och en lada som försvann lika hastigt som de dykt upp. Sedan åter den tröstlösa svärtan. Hans händer låg stilla i knät. Inte en darrning. Ett iskallt lugn hade ersatt den förtvivlan och vrede som väckts av brevet som nått honom före helgen. Ett lugn som bringat ordning i hans kaos och förmått honom att tänka klart och rationellt. Tidigt på måndags eftermiddagen, mellan 2 tjänstgöringspass, hade han avvikit från regementet och ingen skulle sakna honom förrän kvällstjänsten började. Då skulle det redan vara över. Tåget saktade in med gnisslande hjul. Adventsstjärnor lyste upp fönstren i husen som långsamt gled förbi honom. Med ett ryck stannade tåget. På andra sidan perrongen låg Börringes stationshus. Klockan visade 16:45. Om en dryg timme skulle han vara framme. Om 2 skulle han vara död. Han hade haft kupén för sig själv sedan den unga, nyfikna modern och hennes 2 små döttrar gått av i Skurup. Men nu rycktes dörren upp. En kraftig kvinna, iförd en svart kappa med pälskrage, steg in. Hon andades tungt och såg sig missnöjt omkring. Sen stegade hon mot den lediga fönsterplatsen, gav honom en kort nick och slog sig ner mitt emot. Han drog till sig sina utsträckta ben och rätade på ryggen. Kvinnan, som han gissade var runt om 50, strök undan en grå hårslinga som letat sig fram under hatten. Hon såg uppfordrande på honom innan hon vände blicken mot väskan hon ställt på golvet. Vill frun kanske ha hjälp med väskan? Ja, tack. Utan några besvär la han upp väskan på bagagehyllan. Ska bara till min syster och fira nyår, sa hon, som om hon ville förklara sin lätta packning. Han log stelt och sjönk tillbaka på sin plats. Med ryckiga rörelser satte tåget fart. Strax efter kom konduktören in, gjorde en snärtig honör och klippte kvinnans biljett. En enkel till Malmö Västra, sa han och räckte fram biljetten åt kvinnan. Han vände sig om och drog igen kupédörren bakom sig, samtidigt som kvinnan tog upp en veckotidning ur handväskan hon ställt på sätet bredvid sig. Omslaget pryddes av en leende ung kvinna som var klädd i en röd balklänning. Hennes vita tänder skimrade i kapp med det glänsande håret som var onaturligt gult och kinderna var ljust rosa. Det kolorerade fotot var falskt och förljuget, som Anna-Greta. Hon hade lurat honom. Deras förlovning var bara en lögn, men den hade fått honom att tappa allt förnuft. Efter alla år av ensamhet hade han äntligen funnit en kvinna att älska. Och under de tidiga morgontimmarna, då han drillade rekryterna i vapenexercis, drev tankarna på henne monotonin på flykt. Inte ens ett hällande ösregn kunde få honom att sluta le. Han hade varit en idiot. Det förstod han nu. Det hade brevet talat om för honom. Brevet från hennes syster, där hon skrev om mannen. Mannen som Anna-Greta bedrog honom med. Smärtan och förnedringen av att ha varit en sån dåre höll på att driva honom till vansinne. Att han ens för ett ögonblick kunde tro att en kvinna som Anna-Greta kunde älska honom. Då kom vreden och hatet. Och sen, när han bestämt sig, det befriande lugnet som talade om för honom att han fattat rätt beslut.